God morgon mina damer och herrar. Jag heter Rune Brandinger och är ordförande i Stiftelsen för internetinfrastruktur. Nu håller vi på att byta projektor här så att vi ska se om den kommer på rätt håll eller vi ska hålla på med spegelskrift. Och medan de håller på att fixa detta så tar jag och berättar en rolig historia. Jag hoppas den är rolig åtminstone därför att det går inte att konkurrera med tekniska arrangemang under tiden. Jag har lovat den. Jo, det var så här att det var en rysk delegation på besök i Japan på en bilfabrik. Och de blev ju väldigt imponerade över de här kilometerlånga linerna, bara robotar, fantastisk produktionseffektivitet. Men på slutet var en lite lustig grej därför att det stod en japan och kastade in en katt i varje bil. Vad gör ni det här, säger ryssarna. Jo, säger japanen. När vi kommer på morgonen så tittar vi in i bilen. Om katten då fortfarande lever, då kasserar vi bilen för den är inte tät nog. Ja, ryssarna blir jätteimponerade. Får hem, återbesök sen från japanerna ett par år senare. De gick igenom den ryska fabriken. Såg ju inte riktigt ut som den japanska, men de hade lånat den här grejen med katten. Då stod en ryss och slängde in en katt i bilen och slutade på linjen. Jaha, det här har ni gjort, sa japanerna. Så hur fungerar det? Jo, sa ryssarna, när vi kommer på morgonen, då tittar vi in i bilen. Och om katten då är borta, då kasserar vi den, för då är den inte tät nog. Lite skillnad i kvalitetsanspråk på det. Nu ska jag emellertid hälsa er välkomna till den här konferens nummer 7. Är det här i ordningen? Vi tror att ni kommer att få ett par väldigt spännande och stimulerande dagar. Programmet bjuder på 39 seminarier med 170 talare. Så oavsett vilken aspekt av internet ni håller på med så borde det finnas något av intresse. Och dessutom så finns ju möjligheten att umgås med drygt 600 andra konferensdeltagare. Programmet är alltså brett, men det finns ändå en gemensam nämnare, och det är att vi på olika sätt, olika tempo, men i alla fall håller på att göra en hel del av internetvisionerna till verklighet. Och det är också rubriken på det här första inledningsseminariet, Från vision till verklighet. Vi har tre utomordentligt intressanta inledningstalare. Håkan Eriksson, sedan några år CTO och forskningschef på Eriksson med brett forskningsförflutet, bland annat inför det som så småningom blev 3G nät och även på det nationella planet engagerad i forskningsfrågor och utbildningsfrågor. Jonas Persson ligger hemma i 40 graders feber, och det kan vi inte göra så mycket åt mer än beklaga och önska honom bättring. Ersätts av sin svenska motsvarighet Fredrag Mitrovic, som sedan årsskiftet är alltså CTO för Microsoft Sverige. And finally Jeff Houston, who lives in Australia but has the whole world as his field of activity, I think. Jeff has been engaged in internet and maybe engaged to internet for something like 25 years, and during that long love story, is it? Jeff has made very heavy impressions on the internet we have today. And Jeff will conclude this opening session, and we are looking forward to your presentation with great interest. I den här stora internetmyrstacken så är naturligtvis vår svenska stiftelse en väldigt liten myra. Men vi har ändå tänkt oss att försöka dra vårt strå till stacken när det gäller just att göra visionen till verklighet. Vi har två uppdrag enligt våra stadgar. Vi ska hantera toppdomänen.se och vi vi ska bedriva FoU som främjar internet och internetinfrastruktur. Och det ser ut som två väldigt udda bitar, men faktum är att de har ett avsevärt samband. Och det ser ut så här att vi tror att om 3 år så ska vi ha 900 000 kunder, eller i varje fall 900 000 domännamn. Vi passerade 500 000 förra veckan. Och den tillväxttakt vi har pekar på att det där är absolut ingen omöjlighet. Så om det blir sant så ska vi kunna ha intäkter på en 95 miljoner vid den tidpunkten. Kostnaderna bör kunna stanna på 60. Vi kommer att få betala skatt på det som är däremellan. Men återstoden som bör vara cirka 25 miljoner ska vi föra in i forskning och utveckling inom internetinfrastruktur. Och det som ska vara utmärkande för den forskningen, det är att den ska åstadkomma kundnytta. Så att de som betalar de här pengarna till oss ska känna att det pågår någonting som gör internet säkrare, mer lättillgängligt, erbjuder nya tjänster. Och det här tror vi är ett omlopp som ska kunna bli till stor glädje för utvecklingen av internet. Det är vårt lilla bidrag till att visionen ska bli verklighet. Och därmed så skulle jag vilja lämna ordet till Håkan. Mycket välkommen. Ska du försöka på den här öronmanicken?
Ja, det är bra.
Tackar.
En inledningsapplåd.
Så du kan hitta min presentation också. Let's hope on T1 presentation. Vad tror ni? Var hittar vi den? Vi provar den. Ska vi byta upp om den? Ska vi bara göra sådär? Där har vi någonting. Där är vi igång. Då ska jag ha den där lilla manicken också. Snart ser vi en Volvo börja blinka med blinkersen där ute, för jag fick bilnycklarna och inte remoten. Ja, tack. Det är bra. Vision blir verklighet. Kommer det vara en blandning? Jag frågade nu på morgonen först vilket språk det var. Det var det svenska. Så att, men jag tror att merparten av texten är på engelska, men det blir väl bra. Så får vi även de som inte är svenskspråkiga publiken. Jag såg Håkan Eriksson, CTO på Eriksson. Jag har varit på Eriksson i över 20 år nu och jobbat inom det mesta inom R&D. Så. Nu slutade Volvo i tjutan. Jag tänkte prata om hur vi ser från en telekomleverantörsperspektiv på internet. För vår del handlar det väldigt mycket om att till våra kunder och operatörerna tillhandahålla konnektivitet och kontroll över de olika delarna av nätet. Så det kommer att vara huvudtemat. Men även naturligtvis lite andra avstickare om vad jag tror om 3G och WiMAX och vad jag tror om rollerna som operatörerna spelar kanske upp mot Google och andra också lite grann på slutet. En viktig sak är att om vi tittar på internet och vi ser det här världen, så att, men för vår del, alltså, var växer hela vår bransch? Dels är det som i två dimensioner, dels är det nästa miljard användare, vi pratar om next billion users, och den här bilden får symbolisera det. Som vi ser kanske internet i västvärlden, så ser vi det som en laptop, vi ser det som hemma, vi ser det som ADSL, vi har olika bredbandsbolag eller vem vi har som leverantör. Men för många andra är internet, den första kontakten med internet är via en mobiltelefon, via kanske i början bara GPRS och sen Edge och sen andra tjänster. Men om man inte råder till platsen, så har en laptop, så är mobiltelefonen första anslutningen. Så det här representerar det, och det hans största önskan är att någon gång få en mobiltelefon. Han har gjort den i lera där. Lite nya drömmar nu. Emre Lönneberg hade sin miss och sin bisse. Han har en mobiltelefon i lera. Nästa dimension av tillväxt är som vi kallar för next billion gigabyte. Då är det så att vi redan har konnektivitet, vi redan har laptop, vi redan har ADSL, vi redan har 3G. Då liksom går användningen upp utav att vi använder våra grejer mer. Så det är de två dimensionerna som driver hela utvecklingen för våran bransch. next billion users och next billion gigabyte. Jag kommer tillbaka till det här IPTV, internet messaging, och alltihopa hänger ihop. Det som gör att vi kan komma åt nästa miljard användare är att all utrustning vi har blir billigare och billigare. Man ser bara det att när man nu börjar adressera, operatörerna i världen kan adressera kunder som inte har råd att betala mer än $5 i månaden på sin telekom. Och man kan sänka det från $5 till 4 och fortfarande få en lönsam affär på det. Om vi kan få fram billigare infrastruktur, billigare utrustning och alltihopa, då kan man gå från 3 miljarder till 4 miljarder användare. Att det är otroligt mycket mer användare som kommer in i nätet, bara man kan sänka kostnaden lite grann i och med att den här svansen är ganska flack där. Men vi adresserar de som kan betala betydligt mer. Och då kommer man inte bara att använda den för röst, man kommer också att använda naturligtvis telefoner för det som vi kallar för internet, men vi ser det mer som en laptopanvändning. Olika exempel. Och om man har 2 timmar att gå med sin skörd in till en marknad och sen vill man veta vilken marknad ska jag gå till, eller ska jag det att gå in idag överhuvudtaget, finns det någon köpare där, så är det oerhört mycket värt att kunna få kontakt. Så det är olika exempel. Fiskare som ringer in eller smsar in var de kan bäst åka, vilken hamn som de kan sälja. Och det är stor skillnad på inkomsterna och genererar en otrolig användning. Man är beredd att sätta av en större andel av sin disponibla inkomst i de här länderna än vad vi är på internet och på telekom i allmänhet. Så det är de här 2 tillväxttakten jag pratade om. Next billion users där och next billion gigabyte. Och ni ser naturligtvis, nu har vi börjat nå 3 miljarder användare. Vid 7 miljarder så borde det plana ut, för vi är inte fler på jorden. Va? Så kan man visserligen ha dubbla simkort och sånt där, men det är ganska få som har. Så den stora tillväxten kommer att komma ifrån next miljarder gigabyte i västvärlden. Medan den stora tillväxten är annars från high growth markets i andra delar av världen. Båda de här dimensionerna är väldigt viktiga. Så om vi zoomar in på den här trafiken till ökningen här, då ser att merparten är någonting annat än voice traffic, och det är alltså datatrafiken som är uppdelad på massa olika saker. Men huvudsak, om vi tittar, så är det TV, internet och voice till slut där nere, som skriver voice is noise. Att det är nästan som en förstärkt x-axel bara. Det är inte så himla mycket som kommer att genereras i bitar i tal. Om man tar en GSM-talkodare så ligger den på 8 kilobit per sekund. Vad betyder det? Och det betyder att om man i snitt pratar med människan 300 minuter i sin mobiltelefon i månaden världen över. Om man pratar 300 minuter på en månad, då lyckas man prata ihop 18 megabyte. Det är en hyfsad PowerPoint-presentation i princip. Så att, och jag har någonstans 20 megabyte om dagen i min inbox varje dag. Så när jag börjar synka min inbox över mobilnätet, då har jag liksom en månads värde av prat bara i en enda synkning. Så naturligtvis kommer datatrafiken att driva mycket, mycket mer än vad vi någonsin kan prata. De som pratar mest är USA, där pratar man 700 minuter, så de får ihop liksom 2 PowerPoint-presentationer på en månad. Medan tyskarna pratar ihop ett Word-dokument, det är ungefär 70 minuter. Sen har vi den andra stora dimensionen där är IPTV. Tittar vi 20, om 5 år, så där är fastnäten nu, så är det ungefär 60% IPTV, 40% internet och resten är voice. Och som också säger ibland att när vi väl kommer fram till 2011 så kommer vi inte kunna särskilja vad som är IPTV och vad som är internet, tror jag inte. Men jag kommer tillbaka till det sen. En annan sak att vi kan se det så han inte ser. För förra bilden stod det 3 miljoner terabyte, stod det 300 miljoner terabyte. Så det kommer att gå 100 så mycket gånger trafik i de fasta näten som mobilnäten. Dock så kommer nog insektsströmmarna för operatörerna vara ungefär 50-50. Det är inte så konstigt. En talkodare som jag sa ligger på 8 kilobit per sekund. En HDTV-bild ligger på 8 megabit per sekund. Det är 1000 gånger mer bitar per sekund om man tittar på HDTV än mot när man pratar i sin GSM-telefon. Man är naturligtvis inte beredd att betala 1000 gånger så mycket för att titta på en långfilm som för att prata. Så att man måste få ner prisströmmarna, priset på de här fasta bitarna mycket, mycket mer. Nätet som vi alla ritade ser ut ungefär så här. Det har gått från den vertikala modellen med TV, data, mobil, fast, till en mer horisontell. Det är väl ingen som argumenterar om det är sant eller inte längre. Applikationer på topp, servicekontroll, IP-kornet i mitten och sen olika sorter av accesser nere, fixed och mobil och sen någon fixed wireless i mitten. Då kommer vi in på det här med konvergens. Kommer konvergens att hända? Jeff, we'll come back later. Just now we'll switch. Will convergence happen? And convergence is a myth. I know that will be a topic towards in about 1 hour from now. So that's why this slide now is so interesting. Convergence. I'll just stay on English for a while. I have to be polite. Convergence, I think, will happen, but it would not be the only thing that happens. I will come back to that also. More than, I guess, maybe majority of the traffic in a while will be traffic flowing from different households to other households, up and down. That would be more important than everything sitting in the top of the network being distributed somehow. But of course, there will also be that kind of. So we'll have convergence, and you will also have. And then it's about how you think that will fit into that model, the things being shipped back and forth between households. Convergence also on three different layers. Convergence on the service, that you can reach the same services regardless of what you use. Convergence in the center, that you have one IP network. You don't have a fixed IP packet, fixed circuit, mobile circuit. You have one packet IP core. Then I don't believe so much in convergence down in the bottom. I think that you will have different devices. I will come back to that. Some people talk about the convergence. You have one device for everything. I don't think that will happen. You will have different devices. But there is no reason why you should have different email depending on if you have a laptop or if you have a mobile phone. You won't have the same email, of course. So then, of course, you have the convergence of the services on top. Okay, now switch back to Swedish. Så det kommer att vara massor med trafik som går i möten. Först på fastnätssidan kommer vi att gå mot fiberlösningar när vi vill ha riktigt, när vi alla vill ha tre stycken HDTV-kanaler hemma, 8 megabit HDTV-kanal, då måste ha 24 megabit redan där, så ska några surfa lite sånt där också. Så ganska snabbt kommer man upp till en kravbild på upp mot en 30 megabit per hem. Och då håller det ganska få andra lösningar, då måste man ha fiber väldigt nära. Sen kan man sista biten gå över till koppartråd och använda VDSL. VDSL istället för ADSL, dels för att VDSL går fortare, också för att VDSL är mer symmetriskt. Och som Jeff kommer komma tillbaka till, vi kommer att ha mycket trafik som går från hem över till andra hem. Det kommer mycket mer krav på symmetriskt, alltså stora trafikströmmar från hushållen också. Så VDSL kommer att bli viktigt där. Här går det undan, va? Där var vi. Så att antingen en passiv optisk pond, då, passive optic network, ut hela vägen, gå över till VDSL vid någon burk ganska nära, eller också kör man fiber hela vägen hem, och då kan man så komma upp i väldiga strömmar hem till varje. Det beror på hur man sätter, mycket man sätter i den där splitten där, hur mycket man får till varje hushåll. Men då kan man komma upp i åtminstone 100 megabit per hushåll. Då klarar man av ett antal tv-kanaler plus lite till och har marginal också kvar att växa. Tillbaka till IP-nätet. Så att vad den använder för access, så kommer man gå genom ett core IP-nät upp mot tjänsterna på toppen. Nu kommer jag till IMS. Och vad står IMS för? Det står för IP Multimedia Subsystem. Och det är ett jättetråkigt namn. Speciellt Subsystem låter jättetråkigt. IP Multimedia låter lite roligare. Det viktiga med IMS är att IMS är sättet som man som en operatör kan kontrollera och lova viss säkerhet, viss kvalitet till slutanvändarna på ett IP-nät. Och man kan göra det på ett standardiserat sätt mellan leverantörer och mellan andra operatörer, mellan kollegor i branschen. Det där har vi kunnat på kretskopplade nät i 130 år i princip. Ericsson är 130 år i år, och det har vi hållit på med det länge. Och det började med att man köpte två telefoner. Kommer tillbaka till Ericssons räkenskaper den första åren, så stod det inte hur många telefoner vi sålde, utan hur många telefonpar vi sålde. Vi sålde alltid två och två. Ingen köpte den första. Det hade varit ganska tråkigt. Sen så köpte man några stycken, och satte man en växel i mitten, och så satte man någon som skötte den där växeln. Och den person som skötte den växeln kände igen på rösten vem det var som ringde. Det var authentication på den tiden. Så har man sagt att växt på det. Så nu har vi authentication och building och alltihopa det där. Allt det där funkar, och en 100-årig disciplin på kretskopplat nät. När vi går över till IP så finns inget av det där etablerat, så någon måste ta fram det, och det är skrivet en standard för hur man ska göra, hur man ska ringa mellan olika länder, hur man ska garantera quality of service, hur man ska sköta authentication och billing och alltihopa där. Det är IMS. Som jag brukar säga, det finns, även om IMS står för multimedia, så finns det två multi som är viktigare, och det är att det är multi-vendor och att det är multi-operator. Det går från operatörer att köpa från olika leverantörer, och det funkar ihop. Och det går att roma mellan olika och ringa mellan olika länder och sånt. När man väl har det på plats kan man lägga på nya tjänster. Push to talk, multimedia, telefoni och så vidare. Då kan jag ringa voice over IP från mobilnätet över till det fasta nätet. Jag kan lägga på IPTV och köra IPTV ut i fastnätet. Jag kan köra samma IPTV-ström ut till mobilnätet och så vidare. Vi behöver inte bygga en ny struktur för building authentication alltid på varje ny tjänst jag ska prova. Och det funkar tvärs över mellan olika operatörer. Det är finessen med IMS. När man är tekniska då, så har vi två olika former av vad vi har bredband. Det som är mest känt är att man har bredband hemma. Alla sina prylar. Det finns en DSL-pipa som går in i huset. Så försöker man sy ihop att man har det hemma. Man har någon wifi-router och man har liksom laptopar i barnens rum. Man försöker få alltihopa att funka. Så det är ett område för bredband. Nästa område för bredband är bredband och personal broadband. När man är ute, att man får det funka där man är. Med sin laptop, med sin mobiltelefon. Och här kommer naturligtvis den mobila bredbandspipan in och blir mycket, mycket viktigare än vad det var i det förra exemplet. Båda de här är viktiga. Så kommer vi tillbaka till att jag tror inte på konvergensen så mycket på terminalsidan. Att man har en terminal som funkar i alla miljöer. Visserligen kan det vara bra, men det är ganska mycket och ganska komplicerad terminal. Jag tror att man kommer vilja ha terminal lite grann beroende på vad man gör och vilken användning. Mobiltelefoner har man alltid med sig. Den tycker man är kul att använda när man inte har något val egentligen, va? Men när man är hemma i tv-soffan så sätter man sig och tittar på tv på mobilen. Då tittar man naturligtvis på sin plasmaskärm. Har man möjlighet att ha laptopen med sig och ha skrivbord som så använder man laptopen. Så vi pratar om de tre skärmarna. Mobilen, laptopen och plasmaskärmen i princip. Och där ska man fritt kunna flytta grejerna emellan. Så att jag håller på att prata, jag är hemma, har ett videotelefonsamtal igång. Då kan jag naturligtvis flytta över videosamtalet till skärmen när jag är hemma. Eller jag håller på att prata med någon om någonting. Det vi pratar om finns det information om på internet. Vi söker upp den servern på internet, laddar ner båda två på våra telefoner så vi kan prata samtidigt som vi tittar på det samtidigt som vi pratar om det. Och naturligtvis igen, är jag hemma så kan jag flytta över på min skärm. Flytta mellan olika skärmar, använda sig av internet, använda sig av IMS, använda sig av det som finns där. Nu kommer jag in på IPTV. Och vad är skillnaden mellan IPTV och broadcast? Och det är en fundamental skillnad. IPTV är mycket mer likt internet än vad det är likt broadcast TV. För den stora skillnaden är i broadcast TV då skickar man ut alltihopa till slutanvändaren. Sen så sitter man, har fått alltihopa och sitter sen och väljer vilket jag vill titta på. Antingen har man en sån här setup också på TV:n eller man har allting och så väljer man mellan ett antal kanaler på mobiltelefonen. IPTV, då väljer man det man vill titta på en server någonstans. Sen skickar man ner bara det. Antingen hem till TVn eller till mobiltelefonen. Och då blir det en diskussion om hur många kanaler kan jag ha fullkomligt irrelevant. Den är lika relevant som hur många webbsidor kan jag ha på min PC. Vi kan ha så många som det finns ute på serverna. Då blir det också väldigt liten skillnad efter ett tag på att zappa eller att surfa. Zappa när man sitter i soffan så här och kollar på vilka 40 kanaler. Ingen orkar slå in 12. Är det många, när många här i rummet ska gå till kanal 12 som går till 1, 2. Hur många bläddrar sig upp till 12 snabbt på piltangenterna? Det är som alla bläddrar sig. Men man måste naturligtvis lösa det på något vis som man ska ha 7000 eller 40000 eller 70 miljoner. Så det blir mer likt att surfa. Så det blir väl ett annat sätt att leta tv-kanaler när man kommer upp i IPTV. Men det blir alltså, och då kommer det också i första bilden där att det är en distinkt linje, 60% IPTV, 40% internet. Vad betyder den bilden i det där sammanhanget? Den linjen, den gränsen kommer att vara ganska luddig. Samtidigt som man kommer tycka att broadcast-tv är ganska tråkigt. Broadcast-tv är ungefär lika kul. Att ha 40 kanaler på broadcast är ungefär lika kul som att ha 40 personer sittande framför en och surfa. Så kan man bestämma vem ska man ställa sig bakom och kolla över axeln när han sitter och surfar. Man vill efter ett tag vill man ju liksom ta tag i musen själv och surfa lite. Det är IPTV, när alltihop är över på tv-nätet. Så då har man fått ihop tvn där. Man kan också naturligtvis, då är man inne på telenätet, då kan man ju köra instant messaging där också. Så det blir liksom ingen skillnad på att kolla på boxer och att köra MSN. Det är liksom åker ihop också. Och webbkameran också åker också in där. Så att som jag brukar säga, mina barnbarn kommer ju ha morfar på kanal 87. Det kommer ju inte vara någon skillnad. Utan det är bara som mormor på 88. Så. Ja. Sen kommer jag ställa krav på nätet i sig. PC, det kanske man lever med bästa effort. När man prata med någon, då vill man ha väldigt korta responstider och varför liten variation i det. Tittar man på digital tv där man har köpt sig en sån här jättefin HD-tv, massa megapixlar och grejer, då vill man ju inte ha några bitfel. Då måste ju kanske man inte kan klara sig med 5 nier, kanske man ska ha 6 nier, ska liksom då ska vara uppe hela tiden. Och gaming, då måste man ha jättekorta fördröjningar. Det vet alla som har spelat såna här konsolspel. Har man fördröjningar är det jättetrist, då får man alltid stryk. Nu kommer jag tillbaka. Jeff, listen. Now it's about connected homes. Vi jobbar tillsammans med Sony. Och Sony har standardiserat det tillsammans med andra också. The Digital Living Network Alliance, DLNA. Där man alla prylar i hemmet hittar varandra och kan prata med varandra med ett definierat protokoll. Bygger också på unplug and play. Men då är, liksom, då är man färdig liksom, när man, om man inte är i telekombranschen. Då är man klar med att få ihop alltihop i huset. Hur får jag ihop mitt hus med grannens hus? Eller någon hus någon annanstans i världen, maybe i Australien. Då kommer IMS in i bilden. Så samarbetet mellan Sony och Ericsson har börjat med att göra telefonerna, Sony Ericsson-telefonerna. Vi samarbetar även nu runt de här frågorna. Hur får vi ihop hemmet med andra hem via IMS och nätverket och internet? För redan idag i Kalifornien ungefär hälften av content som man laddar ner kommer inte från en server någonstans upp i nätet. Det kommer från någon annans hem som man laddar upp det. Det kommer att gå mer och mer. Man pratar om att the user is the producer. Så det här är liksom en annan vinkel som inte riktigt är kopplad mot triple play. Triple play är väldigt mycket operatörens sätt att se hur man får ut telefoni, internet och tv. När vi har sett dock det här med att man börjar gifta ihop de tre skärmarna i ett gemensamt koncept, vad det ger för operatörerna. Våra exempel är more than 100% increase in traffic in mobile channels. I mobilgrenar av det hela dubblas trafiken om man kopplar ihop det med något på fastsidan. Och nästan samma sak på det andra hållet. Har man något som man även har på fast mobilsidan så man kan få på fastsidan så ökar trafiken där också. Så det att ha ett gemensamt tjänsteutbud på sina tre skärmar är någonting som slutanvändaren verkar gilla och någonting som operatörerna kan använda för att driva trafik i sina nät. Ska jag sluta med att komma in på vad som händer på bredbandssidan på mobilsidan. Jag pratade om hastigheterna på GPON och de fasta och fiberoptiken och VDSL. Nu kommer vi in på mobilsidan. Historien har sett ut så här. Vi hade våra analoga system, de gula längst ut till vänster, NMT och TACS och AMPS-systemen. GSM, CDMA kom som två nästa standarder. GSM är nu den totalt dominerande standarden i världen. Har ungefär 83% av alla abonnenter, men tittar man på de nyanlända abonnenter till nätet, vi pratar på net add-ons, de som idag skriver upp sig för ett nytt nät, så är 96% på GSM-standarden. Det är motsvarande, det är ungefär 1000 i minuten som tar en GSM-abonnemang runt världen. 1000 i minuten. Det är samtänkt på den nästa gång ni står i ett rödljus så ser RPM:en på er bil, det är takten som GSM-abonnenterna strömmar in dygnet runt. 5 miljoner i månaden i Indien. Det är nu vad Telia Sonera har totalt. Nästa steg är 3G Long Term Evolution som de flesta nu pratar om att gå mot. Många CDMA-operatörer lämnar CDMA. Telstra, andra går över på OSPA. Det finns eventuellt en RevC på CDMA men den får vi se om den ser dagens ljus. Sen har WiMAX dykt upp också. WiMAX, det är som WiMAX Forum baserat på 2.16-standarden. Det finns ju två varianter. D som är fast och E som är mobil. D och E är helt inkompatibla. Så har man D så har man ingen glädje av det. Man ska gå till E. E kommer att... mobil WiMAX, om man tar kortvarianten här för att få slut på tiden, så ligger ungefär 2 år efter HSPA och 3G. Och erbjuder egentligen ingenting som inte HSPA kan vad det gäller hastighet, kapacitet, täckning eller något sånt där. Så att vi kommer nog inte att se så snabb take-off på WiMAX. Det är mycket hype runt WiMAX, men om tittar man på vad som händer med HSPA som redan har funnits sedan 2005 så kommer det, tror jag, ta den dominerande delen av trafiken. De standarder som det bygger på, liksom tekniker, det är FDMA, TDMA, CDMA och FDMA, så man ser bara att teknik går framåt, det tänker jag inte gå upp här. Idag så får man med HSPA ungefär 2 megabit per sekund. Det här har Telstra kört i ett år nu. Nej, men Telstra kom igång för en månad sedan och Singular i USA har kört det här i ett år sedan julen 2005. Så i USA är man igång, nere i Asien är igång. Jag tycker Europa är någon som sladdar efter på det här att komma igång. För man har ju liksom ingen teknologikrig på samma sätt i Europa. Så att man sitter, tar det lite lugnare. Men med HSPA får man idag ungefär 2 megabit per sekund. Det är mer än vad de flesta här har hemma nästan. Och det går väldigt smidigt. Så det är verkligen som ADSL till laptopen när man är ute och kör med HSPA. Tittar man på vilket standard, 3GPP tar ju fram ett set av standarder. De tar fram IMS-standard som jag pratade om, voice over IP-standarder. Och har redan mobiliteten i mobile core och sen tar man fram de här bitarna. Så det är både IP core control plus bredbandsaccess. Medan WiMAX Forum egentligen bara tar fram en bredbandsaccess-standard. Så att 3GPP, HSPA plus IMS plus alltihopa är mer en komplett mobil internetstandard också. Estimerad take-off utav antal abonnenter i HSPA och WiMAX från nu då fram till 2011 ser ut så här. Så den dominerande trafiken kommer att komma i HSPA-näten och WiMAX är mer av en nischteknologi. WiMAX-burken där, ja, det är 200 på helsträcket där, får man räkna pixlar. Jag skulle gissa att det är någonstans runt 30 miljoner kanske. Med ungefär 640 då i HSPA. Så att, lite grovt kan man säga en av 20 på WiMAX och resten på HSPA. Och sen det som händer nu att HSPA kommer in i laptoparna. Intel hade ju en pressrelease för några veckor sedan hur det kommer nu att komma HSPA inbyggt i laptoparna. Vi ser en av alla PCMC-kort som så kommer inbyggt i laptoparna nu. Så när man får HSPA inbyggt i laptopen, operatörerna rullar ut HSPA nu. Du får 2 megabit och det funkar med roaming i hela världen var den kommer. Så tror jag att det här kommer att bli mobilt internet och att vänta in WiMAX som kommer någon gång 2008. Det kommer att vara lite sent. Eftersom ni inte har något direkt extra att erbjuda. Vad det gäller prestanda eller täckning eller kapacitet eller något sånt. Okej, summary then. GPON på fastnätssidan, HSPA på mobilsidan. De tre skärmarna i botten. IMS som kontrollstruktur i mitten och där uppe triple play i någon form, voice over IP, IPTV och sen kopplingen mot alla andra spelare. Visserligen kommer telekomoperatörerna att veta fram mycket tjänster själva, men man kommer inte kunna driva hela mobilinternet på allt man tar fram själva, utan man kommer att koppla sig mot alla andra, Google, OM, Microsoft och så vidare, ja. eBay, Yahoo, allihopa som vi har i GAMEI förkortningen där uppe. Alla internettjänsteleverantörerna, rösten blir kvar, IPTV blir en stor del, IMS-kontrollstruktur, fiber ut i det fasta, HSPA ut i det mobila. De tre skärmarna är väl mitt huvudbudskap. Tack!
Ett varmt tack till Håkan. Tyvärr tickar klockan fort så att vi har inte tid med frågor. Utan nu klockar jag in Fredrik och jag hoppas att din presentation också ligger ready. Du är mycket välkommen.
Tackar, tackar. Jag har tagit ett lite större öra. Så, hör alla mig i salen? Vad bra. Jag är imponerad över dina att paketera minuter i taltid till PowerPoint Word. Så jag antar att under mina 15-20 minuter kommer jag skapa ett write-dokument i bästa fall. Men jag ska göra mitt bästa. Ska vi se om jag hittar klicken också? Någon som vet vad den är? Var det en Volvo eller är det en Audi eller är det en BMW eller Mersa? Okej. Okay. Jonas Persson skulle varit här med er idag. Jonas är CTO för något som vi kallar för Western Europe. Jonas fick 40 graders feber och dessutom vill de flyga ner honom till Bryssel i det tillståndet. Så vi får se. Jag ska kolla av med Jonas i eftermiddag hur han mår egentligen. Jag jobbar som CTO på Microsoft i Sverige. Jätteny rollen, började vid årsskiftet och haft ett otroligt kul år. Innan dess jobbade jag 4 år som säkerhetsrådgivare eller Chief Security Advisor för Microsoft, ansvarig för säkerhetsstrategier och säkerhetsprogram. Jag började för Microsoft för 6 år sedan som konsultchef för Microsoft Services. Det är kort bakgrund, men det är inte mer jag ska prata om, utan jag tänkte prata om Microsoft som bolag. Vad ser vi framför oss? Och innan vi kan gå och titta framåt så måste vi titta, vart står vi idag? Vad är vi för något? Vad är Microsoft? Jo, vi står på ett fast ben som är vår plattformsdivision. Vi har Microsoft Platforms and Services Division. Det är det som är grundplattformen för allt vi håller på med. I den divisionen återfinner vi Windows, MSN, Live, alla de offerings som bildar grundplattformen. Sen har vi 2 produktivitetsben som står ovanpå våra plattformar. Det är dels det som vi kallar för Microsoft Business Division, där vi definierar in någonting som vi kallar för informationsarbetare eller information workers. Och sen har vi något som heter Home and Entertainment Division, där vi stimulerar det som vi kallar för digitala livsstilar eller digital lifestyles. Det är jätteknäppt när man pratar, försöker översätta amerikansk terminologi till svenska, men jag försöker hålla mig till svenska så gott det går. Så det är Microsoft. Och runt allt det här så har vi ett ganska stort forskningslabb. Vi har ett forskningslabb som sysselsätter mer än 700 personer. Vi jobbar med ungefär 55 olika discipliner som vi forskar kring. Och det här labbet startades 1991 uppe i Washington State i nordvästra USA, i Redmond. Nu finns det på 3 platser ut med västra kusten i USA. Vi finns i Cambridge i England, vi finns i Bangalore i Indien och vi finns också i Peking i Kina. Förra året tror jag det var, blev utsedda till världens hetaste labb av Technology Review Magazine. Och skam vore väl annars, för har man en bra bit över 7 miljarder dollar i årlig finansiering så ska man kunna åstadkomma någonting med de pengarna. Jag tror att siffran för det här året ligger på 7,7 miljarder dollar. Hur gör vi då? Vi har 3 affärsområden, vi har 3 divisioner, vi har ett jättehett forskarlab, vi finns inom jättemånga olika discipliner. Hur gör vi? Vad är Microsofts roll i det hela? Och hur är vi en spelare i framtiden? Jo, vi har haft en filosofi i 31 år. Det är att mjukvara, det är mjukvara vi löser saker och ting med. Och vi försöker hitta specifika komplexa utmaningar. Väldigt specifika komplexa utmaningar som finns där ute. Och de specifika och komplexa utmaningarna försöker vi på något sätt koda, skapa familjära användargränssnitt, skapa någonting som människor känner igen sig i. Att plocka in det här familjära och välbekanta, plocka in det i produkt, plattform, tjänst eller någonting som vi tillhandahåller, som också är öppet för att interoperera med andra, integrera med andra. Sen ser vi till att få en bred användning och en bra support. För när vi släpper en produkt, när vi släpper någonting från oss, så ser vi till att supporta den i 10 års tid. Under de 10 åren kan vi garanterat veta att det kommer krävas en hel del förädling i befintlig innovation. Det vill säga att fortsätta med innovation och fortsätta ge ett mervärde i den här komplexa, specifika utmaningen vi hade från första början. Och egentligen är mottot ganska enkelt. Tillhandahålla mjukvarufunktioner till alla. Och affärsmodellen som jag har byggt upp hela Microsoft kring handlar inte om att vi ska lösa alla världens problem. Vi har en affärsmodell som inbjuder till partnerskap. Vi har en affärsmodell som handlar om att ta komplexa utmaningar, skapa mjukvara av det, stoppa in det i plattformar, skapa någon form av mellanskikt, skapa ett applikationsskikt och sen öppna upp för möjligheter. Jag tänkte prata opportunities, fy på mig. Så partnermöjligheterna står ju för väldigt mycket av det som tar Microsoft och Microsofts plattformar och produkter framåt. Det gjordes en studie här på EU-nivå, 6 länder inom EU. Vi beställde ett jobb av IDC för att titta på när vi släpper vårt nästa operativsystem, klientoperativsystem som vi kallar för Windows Vista, som kommer att släppas nu i januari. Vad kommer det för få en påverkan? Vilken påverkan kommer det att ha på vårt partner ekosystem i de här 6 länderna? Och de 6 länderna var Spanien, England, Tyskland, Polen och sen var det 2 länder till som jag inte kommer ihåg på rak arm. Och den här studien som släpptes för en månad sedan visar fenomenala siffror. För varje euro vi kommer att tjäna så kommer partnermöjligheterna att generera 12 euro till våra partners i det här ekosystemet. Och det är en ganska framgångsrik affärsmodell. Och det är en affärsmodell som särskiljer oss mot många andra. Vi lovar inte att lösa komplexa saker med hjälp av att tillhandahålla mer och mer huvuden, utan vi försöker lösa det med smart mjukvara som vi anpassar och erbjuder till många. Och precis det handlar den här bottenlinjen om. Det vill säga att få tillbaks förtjänster och vinster på ett antal licenser och tjänste prenumerationer, eller vad man ska kalla det, tjänstabonnemang. Det är det som är vår affärsmodell. Om vi nu slutar ägna oss åt till oss själva, utan titta på vilka är det vi adresserar, vilka är det vi finns till för, vilka är det vi ska serva, så ser vi ett antal saker. Vi ser att vi har en totalt global informationsbaserad ekonomi som håller på att växa fram, oavsett om vi pratar laptops, om vi pratar mobiler, om vi pratar tv, om vi pratar spelkonsoler, om vi pratar instant messaging sajter, om vi pratar chattsajter, om vi pratar internetsajter, så är det en totalt global informationsbaserad ekonomi som håller på att växa fram. Och vi ser att det skapar arbetsplatser i konstant förändring i professionella världar, i organisationer, oavsett om det är näringsliv eller offentliga. Så vill man skapa mer och mer transparens. Man vill öppna upp för mer och mer samarbeten med bibehållen säkerhet och integritet givetvis. Så den här transparensen har ju också ett pris i andra änden. Tittar vi på affärsprocesserna så ser vi att mer och mer affärsprocesser och organisationsprocesser integreras med varandra, som också ställer krav på den här transparensen. Och tittar vi vidare på människorna, och det är människorna som jag skulle vilja placera i mitten, så upplever människorna att de är alltid på, alltid uppkopplade. Och det som Håkan pratade om gör ju det ännu enklare att alltid vara på, alltid vara uppkopplad. Och när vi tittar på vad vi håller på med och vägen framåt, så är egentligen de här människorna i mitten som utgör den här informationsbaserade globala ekonomin. Och tar vi en trend på vad som sker i alla fall i västvärlden, det är sant att den där pojken med lertelefonen inte finns här ännu. Men Next Billion Users, när de kommer, så kommer de att få en annan konvergens. De kommer få en konvergens mellan mitt privata jag och en konvergens mellan mitt informationsarbetar-jag. De här två rollerna kommer flyta ihop. Får vi transparenta organisationer, alltid uppkopplade, alltid på, och vi lever en digital livsstil, så är det ganska enkelt att ta med sig jobbet och ta med sig privatlivet vart man än befinner sig. Och den här konvergensen mellan arbete och fritid gäller att ta tillvara och förstå hur erbjuder man dels individerna, konsumenterna, det bästa, och hur erbjuder man organisationerna det bästa för att kunna fortsätta med att vara transparenta, att kunna fortsätta att integrera sina affärsprocesser och organisationsprocesser och få till det på ett smart sätt. Och det här är någonstans grundplattan och grundtänket för det vi gör framöver. För de möjligheterna vi ser, det är att ta allt vi har skapat i form av produkter, plattformar, tjänster under våra 31 år och se till att flytta ut det i molnet, eller molnen, hur många moln det nu blir egentligen. Det är en ganska luddig definition vad ett moln är. Men jag blir väldigt, väldigt imponerad när jag ser att molnet kommer nå oss vart vi än befinner oss, via helt andra möjligheter än idag. Så möjligheterna för oss är flytta allt vi gör ut i molnet. Och den sömlösa kommunikationen, den är ju en realitet i västvärlden idag. Det är ganska enkelt att alltid vara på, oavsett om jag använder min PC med någon form av operativsystem, om jag använder en mobiltelefon eller en spelkonsol, så har jag alltid chansen till att kommunicera med andra. Vi ser också möjligheter i att visualisera affärsprocesserna. För är det så att organisationer blir mer och mer transparenta, där affärsprocesserna integreras mer och mer, organisationsutvecklingen är det som styr tekniken, då har vi en jättemöjlighet att från teknikhåll också erbjuda någon form av visualiserade processer där verksamhetsutvecklingen går hand i hand med teknikutvecklingen och inte lever i två separata världar, där verksamhetsledningar och organisationsledningar upplever att IT, det är någonting som kostar. Av hela IT-budgeten får vi betala 75-80% att bara förvalta en massa gammal dynga, en massa gamla burkar, en massa gamla fibrer, en massa gamla licenser på Microsoft, Oracle och annat. Utan man vill ju se ett mervärde. Man vill ju se tekniken som en möjliggörare att differentiera sig själv gentemot konkurrenterna. Möjlighet att differentiera sin egen e-förvaltning och erbjuda de bästa tjänsterna till medborgare, studenter, pensionärer eller vad det nu är. Och där ser vi en jättepotential och en jättemöjlighet för vår del. Och det fjärde området, det här med spel. Jag tyckte du sa, när dina barnbarn har dig på kanal 87, så är det ganska signifikant för hur den här nya generationen växer upp. Jag har tre barn. Jag har en 16-åring, 11-åring och en 9-åring. Och alla tre lever online i ett antal communities. Äldste grabben och mellangrabben spenderar alldeles för mycket tid på olika spelcommunities. Jag vet inte hur många som har hört talas om World of Warcraft här till exempel, men det är ett gift. Och jag förstår det, för när jag tittar på WoW och jag tittar på hur man har byggt upp det här communityt, så är det genialt. Det är helt genialt. Och när det här gänget växer upp, de kommer ju titta på värden i de här communities, värden i spelvärldar där mynt, guld och annat blir lika värdefullt som papperspengar är för oss. Och det är ganska häftigt. Det finns helt nya möjligheter i den generationen som växer upp. Så våra innovationer handlar väldigt mycket om att hitta tjänsteplattformar, att hitta tjänster i det här molnet för att nå konsumenten, att nå de små och medelstora organisationerna och nå de absolut största näringslivs- och offentliga aktörerna och kunna erbjuda någonting mer än bara Windows, Office och sådana produkter. Så tittar vi framåt så ser vi att i dagsläget har vi produkter, produktfamiljer och tjänster som lockar både informationsarbetare och som också lockar en hel mängd med konsumenter. Men allt det här är ju produkter, paketeringar i olika omfattning som har levt traditionellt sina egna liv. Det är först de senaste 10 åren som vi egentligen har fått allt det här att spela ihop, att spela tillsammans och framförallt att öppna upp mot andra aktörer än bara oss själva. Och går vi framåt så kommer vi givetvis att fortsätta förädlingen i de här plattformarna i produkterna. Vi kommer givetvis att fortsätta satsa på att ha en öppen, interoperabel plattform för andra. Men den stora innovationen kommer att ske just i molnet, där vi ser att Windows Live som central hubb kommer att ta till sig ett antal olika tjänsteplattformar som utgår ifrån Windows Live och som kommer också ta ett antal upplevelseplattformar som utgår ifrån Windows Live och bygga ett helt tjänstebaserat erbjudande till konsumenter, till spelkonsumenter, till professionella organisationer, till andra. Och det finns redan idag ett antal releaser på hur Windows Live, Office Live kommer att se ut. Och där ser vi tjusningen i att skapa de här tjänsterna i det här molnet när vi får till den här sömlösa kommunikationen och när vi upplever den konvergensen som Håkan var inne och pratade på kring. De utmaningar vi ser, det är givetvis flytta ut saker och ting till molnet kommer vi ställa ett antal krav på säkerhet givetvis. Vi har haft en säkerhetsresa de senaste 5 åren som har varit rejäl. Vi har lärt oss en hel del. Vi har skapat en hel del nymodigheter och introducerat helt nya modeller att utveckla säker kod på. Men när vi flyttar ut oss mer och mer ut mot molnet så är det en helt annan nivå av utmaningar vi ser. Speciellt med tanke på att den brottsligheten som organiserar sig för att nyttja de värden som flyttas ut i molnen, de börjar bli mer och mer skärpta. De är inte längre ute efter huliganstreck och skapa sig rubriker i Computer Sweden. Utan de är mer ute efter att kunna sno pengar, sno värden, sno accounts, sno World of Warcraft-accounts på högsta nivå och sälja dem vidare. Det finns pengar att tjäna. Och givetvis, ju mer säkerhet vi för in i det så kommer integritetsaspekten in i det hela. För hur är det med personliga integriteten? Är vi villiga att ge upp en del av vår personlighet och låta någon annan i säkerhetens namn bygga funktionen tjänster. Där tror jag vi ska vara väldigt vaksamma och se till att integritetsaspekterna går hand i hand med utvecklingen och med säkerhetsutvecklingen. För vi kan inte komma i efterhand och försöka klistra in integriteten i efterhand. Det blir inte bra. Det tror inte vi. Vi har en annan utmaning. Det är med sökning. Sökningen är jättebra idag. Jag använder Google, jag använder Yahoo, jag använder Microsoft Live Search, jag använder många sökmaskiner. Jag har desktop search på min arbetsplats. Jag har väldigt mycket bra erfarenheter av sökning och det blir bara bättre och bättre. Men jag vill ha mer relevans. Jag vill ha mer relevans här och nu. Jag vill ha mer relevans kopplat till positionering där jag befinner mig. Jag vill ha mer relevans till om jag behöver en ny sån här som inte funkar. Vill jag kunna snabbt via mobil, via röstkommandon, via någonting kunna söka efter en ny klicker. Och jag ska kunna få upp en position vart det finns. Jag ska kunna få kopplat logik till att kunna beställa den här. Få logistiken, få den levererad till mig. Få mycket mera logik, mycket mera intelligens i det här begreppet. Och där kommer vi se väldigt mycket innovationer. Sökning baserat på positionering, baserat på sammanhang här och nu, det vill säga behovet här och nu. Sen givetvis så kommer vi till det här med naturliga gränssnitt. För det är ju så, man kan inte ta för givet att vi alltid kommer sitta med en laptop eller stationär dator och mata in saker och ting med tangentbord. Vi kommer inte alltid knappa sms och annat via ett tangentbord, minitangentbord på en mobil. Utan vi kommer att behöva utveckla till mer naturliga gränssnitt. Tal, blickar och annat. Och där behövs det en hel del innovationer för att vi ska kunna dra nytta av hela den sömlösa kommunikationen och hela den konvergensen i tjänsten i molnet. Och slutligen när vi har kommit så långt så behöver vi ha en enhetlighet. Och där blir jag väldigt intresserad av MIS heter det. Heter så. Vi behöver den form av enhetlighet kors och tvärs över plattformar och tjänster för att kunna jobba med meddelandehantering, kunna jobba med lagring, kunna jobba med långtidsarkivering och annat. Så det är de utmaningarna som vi ser på den här resan. Och med det så tänkte jag tacka för mig. Jag önskar att ni har två superbra dagar. Jag kommer verkligen njuta av den här konferensen. Och med det överlämnar jag till Danny. Ja. Tack. Vill du ha den?
Är det Rune? Rune har det.
I believe the word is gomorron, is that right? Yes. And that's all the Swedish I know. I am so sorry. My Swedish is indeed non-existent, so I will have to talk in English. I hope that's okay. I'm Australian, and coming from a small, very isolated community deep in the South Pacific, one would have thought that what's happening in Australia is perhaps unique, but it's not. Particularly in this industry, what's happening there appears to be happening everywhere else. I spent the last 10 years working in the ex-monopoly telco. Sound familiar? 10 years. And what fun it was. But I left before the fun truly started. The government still owns 51% of Telstra in Australia. Sound familiar? And the government wants to sell it. Sound even more familiar? So, of course, obviously when you want to sell a company, you prime it up. You bring in a new chief executive officer. And, of course, no Australian can do the job. You need an American. So they brought one in. The American came in and looked at the state of the industry and the regulatory regime within Australia and got his PR man to get up before the reporters on a very boozy night on the record. And the quote was, "I wouldn't sell Telstra shares to my mother." Now, the problem was that the Prime Minister wanted to sell 6 billion of these shares to every mother in Australia and every father and everyone else. So when the story hit the press, as it inevitably did because it was on the record. The Prime Minister was, as we reported in the major national daily there, incandescent with rage. Now, for English, there is a scale of anger. You can be angry. You can be very, very angry. You can be apoplectic with anger. But on a scale of 1 to 10, incandescent with rage is 20. I'm like, we are talking steam coming out of the ears, hanging off the ceiling by your fingernails. This guy was mad. Why was the 51% shareholder of this company so completely at odds with the new CEO? What did the CEO get wrong? Because fighting with your major shareholder is not pleasant. I suspect the answer lies in convergence. I suspect that what's going on here is a complete mismatch. I just pressed something bad. I love these buttons. The answer lies in the networking itself, and the answer lies in the technology, as usual. If you ever sort of did networking, and I did many years ago, I can hardly remember it, but the bit I do remember is that you build a network to match the purpose. So that when you build a voice network, as we did over the last century, we built one tuned for the way we speak. If you think about it, and there it is, you know, the voice range, 300 to 3,500 hertz, dynamic range of about 70 decibels, I can only speak so fast, all that kind of stuff. How do you do this? You sample 8,000 times a second, you take 8 bits per sample, out come 64-bit channels. What we managed by the end of the century, the end of last century, was this fantastic system that hummed at 8 kilohertz all over the globe. What a feat. How amazing. If you think of what it truly took, that was a remarkable feat of engineering. And then along came data. How fast does data go? I don't know. What bit rate, error bit rate, can it cope with? Well, the wireless guys are discovering new highs in how badly you can torture the bits and still try and make it fly. What kind of loss, jitter and latency can you figure out? Well, your ISP is discovering new highs every single day. There's no service model. There's nothing you can build to. You can make machines go 7 gigabits per second. Networks can't quite do that easily at the moment. Data networks simply are amorphic. They have no fixed shape. So what kind of network do you build? How should you build it? What's going on? Well, if you're a telco, the one thing you realise is that about the most scarce resource you have in your company is intelligence. True strategic intelligence. So when you're confronted with a new problem, you build a new network. And oh my God, were we good at that. Even a small company like Telstra ran about 50 separate networks. And that was only the ones they could see under their nose. There were probably another 60 or 70 just lurking around the place. Obviously you had your voice network tuned at 8 kilohertz. But then again you had to move video around, different network. And then again what came along? Data services. Well obviously that's a different part of the company and needs its own network. And then you had VPNs and ether switching. Every single new technology founded a new group within the telco, founded a new network. Because in telco terms, customers are irrelevant. What really matters is the division beside you and their division. The whole thing is warring city-states inside a closed economy. And you're not real unless you have your own network. So IP is a network, MPLS is a network, even Lambda services and optics is a network. And of course all the command and control signals are a network as well, so out of band and similar. Count them. You'll find a surprisingly large number. But there's something deeply wrong with that, isn't it? There's something deeply inefficient. There's something only a monopoly telco with a guaranteed income stream could have built. Because quite frankly, it's really expensive. It's like building a 5-lane freeway vertically rather than horizontally. Because if you think about it, every single one of those services was just ones and zeros, bunched up together in some kind of packet. And so you start to think, Why have I built 60 different digital networks? It's all just ones and zeros, isn't it? I'm like, if they're all just moving packets around, well, why don't I just use one? And of course, we keep on hearing, and I heard it again today, higher volume, lower unit cost. Bigger is better. Bigger is cheaper. You know, why do I need all those networks? I don't. Or at least that's the theory. I want convergence. I want to bring them all into one. So welcome to the CEO's fantasy of telco land. Welcome to their favourite dream. Welcome to convergence. Because convergence is a key word for a much different future to where they are now. Convergence is not just a technical thing. Convergence is a market position. Vertically integrated, full service providers. It's back to the days of your telephone handset is done, the service comes from the network. So what you see now is that the network provider actually wants to vertically integrate, to actually shove everything into the network as a service delivery. Low cost, because of course you've only got one platform doing ones and zeros. Massive value. And of course extremely strong control over service, i.e. you, the customer. Think of the margins. Think of the share price. Your mother would kill for these shares. So, you know, what's the dream when the CEO goes to sleep? What's his favourite dream? What actually turns him on at night? Well, wouldn't it be really good if all of this real-time stuff and all of this data stuff just simply lived in one network? And wouldn't it be really good if these internet folk who only pay me $20 a month, is it? Down to five, cheapskates, had a lousy service and the people who wanted to pay more had their packets plated with gold. Wouldn't it be really good if the folk who wanted to pay heaps for very, very strong, resilient networking services paid me heaps and everything in between was also serviced on precisely the same network? And wouldn't it be good if I could fire all those troublesome engineers? Wouldn't it be good if I could get rid of them and run a single protocol, a single carriage service, a single operating support system, and fire all the rest of those lazy operators and have only one operator behind it to drive everything? Wouldn't it be fantastic? And wouldn't it be even better if instead of charging people for bits per second or the number of bytes they moved in and out, I could charge them back for the voice call again? I could see the torrent and charge you for it. Wouldn't it be wonderful if I could charge you for the service, not the carriage? Because now I'm back to reinventing what we loved in the 1970s. Charging you for the value of talking, not its cost. Wouldn't it be beaut if I could do it again? Wouldn't it be wonderful if I could reinvent that history? And I keep on hearing, and so do you, that IP is the lever to do it. That the internet network is the holy grail of convergence. I kind of wonder about this because I really wonder if IP is really the reality here. Can we put all kinds of services on IP? Will the silicon melt instead? Can we really run all of these separate profiles, security domains, network models, inside a rather simple model of shoveling packets? Will we actually get higher efficiencies and lower prices? Do we really want to rebuild what we had in the 70s? Is this where we're heading? I wonder. I really wonder. Because I've heard convergence for the last 30 years as well. I heard it when ATM came along. And all of a sudden, the voice and data problem was solved with ATM. Remember that? Some of you do, at least. Thank you. Do you remember that MPLS was going to do convergence again for us and once more solve the problem? And now, of course, we have triple play, the convergence problem solved yet again. Why do they keep wanting this? And why does it never happen? Because every time a new technology comes along, the convergence marketing department comes up and says, yay, vertically integrated service providers live once more. But what if reality entered the door of the telco? What if you really had more than lip service to deregulation and competition? What if we really had intense competition at every level of the protocol stack, at every part of the service delivery industry? In other words, what if today happened as it has? Is convergence valid? Is all this hype we hear about bringing things together in a single network even vaguely close to reality? Well, you know, ring up your local CEO of your local telco and talk about what's happening today. And the first thing you talk about is the woes of the telco, the reason why the Prime Minister of Australia became incandescent with rage, that he's facing massive deregulation down there at the CEO level, very intense competition, his investments are at risk, there's role specialisation at every single level, people laying fibre, people deploying routers, people deploying services. The whole network neutrality debate you saw in America was all about competition at every level. And the CEOs complain of the telcos. The CEOs say, life is not fair. Look at what I've got to cope with now. This is why you wouldn't buy my shares, or your mother wouldn't. Heaps of parallel networks, massive duplication, continual exposure to inefficient resource use, limited planning. What telco thinks more than a year ahead? What telco thinks more than 6 months ahead? Very, very high investment costs. They're one of the most expensive sectors right now to borrow money. Why? It's failing. Negative return on equity investments right now. And of course, the CEOs do keep on changing quite rapidly, continual recycling of management and staff. So as far as the CEOs of the telcos are concerned, the unconverged reality is disgusting. But what about you and I, as consumers of this service? We have exactly the same model. We have deregulation, intense competition, role specialisation all the way through the industry. All of a sudden, monopoly margins don't exist. All of a sudden, the market forces match supply and demand. And pricing is based on the price of delivering the packet rather than the value of the service. All of a sudden, you see innovation. You see continuous industry reinvention to meet customer needs. Google is no accident. You wanted it. You really did. And that's a result of this same unconverged reality. It's a focus on customer needs, not ramming stuff down your throat at prices you don't want to pay. So I sense this real mismatch. I sense that the industry is actually full of a very vibrant and rich mythology. I sense that there's a condition there that I can actually liken to the other large Australian company. As well as Telstra, that used to employ 100,000 people, which for a population of 20 million was quite a feat, there was another company called BHP, long pedigree, 150 years. They started out strangely. It was actually a bunch of farmers running a mine. And farmers aren't good miners. They didn't do very well. They did okay. But they realised the error of their ways and very quickly became a bunch of miners running the company. Of course, the company by then had changed. A couple of decades had gone through, and now the company was a steel company. A bunch of miners running a steel operation. Well, you know, this didn't work too early, and they realised the error of their ways, and they then became a bunch of steelers running an oil company. They discovered oil down there in the South Bass Strait or whatever in Australia, and they were on it like, you know, clomp, we were there. A bunch of steelers running an oil company didn't fit. So they realised the error of their ways, and in the last few years have become a bunch of oil folk running a retail distribution network. And they're lousy retailers. Why is it that any of these large companies that have to cope with change continually have an ethos, a management structure, an investment structure, a profile, a view of the world that is 10 years too late? Every single time. Voice is king, they say. Voice counts. I have to bend my entire IP network to handle 0.00001% of the traffic. No. Voice is just a UDP application, and an insignificant one at that. And I can't tell what's voice. So why should I spend enormous amounts, massive amounts of money, on making routers not just so intelligent they can see this, but so powerful that they melt their own power rails for 0.00001% of the traffic? Bizarre. Sooner or later, the true economics of voice come out. If you want cheap, you get cheap. VoIP is just another application, a very tiny one at that. It makes no difference. And VoIP plus Enum is your future because that's what you want. And you'll get it. Not a problem. This one I love, Triple Play. I heard it again this morning, and each time I hear it, I'm just so amused. How much of today's traffic, which is terabits per second, is BitTorrent? How much of today's networks move around video like you wouldn't believe? 60? 70%? You're about right. My kids contribute their sizable amount to this. There's not a video they haven't seen, a television program they haven't looked at within 2 minutes of its first play. There is nothing they haven't seen. These kids, the consumers of tomorrow, have an entirely different view of content and how it's moved. And BitTorrent is amazing. Researchers spent years trying to figure out how to make TCP go fast, really fast, fill the wire fast, no matter how big it is, fast. BitTorrent is all of that. If you are a parent living at home with kids on BitTorrent, you, like me, have no bandwidth. It's all been stolen. BitTorrent has taken over the entire network. Now, what's this fantasy about Triple Play? Who is on drugs here? How the hell can anyone possibly think, unless you're the CEO of a telco, that people want to pay for this stuff delivered and filtered in ways that they have no control of? This is a state of reality denial that I am just simply gobsmacked over. It doesn't work. It's never going to work. Stop wasting people's time. And stop trying to look for the gold-plated packet. There are none. Value-added service networks simply cause people to throw away billions of dollars and go bankrupt. The entire network was never network-centric in IP. Services were overlays. Services still are overlays. Google works over the top of anything. Even in airport lounges, those weird constricted terminals still manage to get to Gmail. Yes? Overlay services own the user. Completely. Totally. So value-added service networks fall into this, you know, same category of what drugs are you on? I'm like, if I can buy something for $10 and buy the same thing for $2, as a consumer, what am I going to do? I think the telco needs more money. I will give it $8 extra. Oh, yeah. It never works like that. Consumers vote with their wallets, and so they should. So value-added service networks are a value-added fantasy. The internet was never a better network. The whole reason for the last 15 years was consumers exercising a very, very simple choice, a choice of cost. If you think about what you get for your $20, your however many Swedish krona a month for broadband DSL, what a deal. If you think back 10 years, 15 years, what a deal. It's fantastic. If you tried to do the same thing through phones and faxes, you know, think of how much money you'd be spending. The whole business of the internet was always cheaper, cheaper, cheaper. And it wasn't a case of building the network for the most stringent use, voice. It was building a network for the lowest common denominator, the cheapest network you could possibly build. So then this whole idea that I need to buy more routers, I need to put more service, I need to make life more complicated, I need to make life more expensive, just seems to me to be another issue of anti-gravity. It just won't work. Arming networks with extremely complex service mechanisms, QoS and the whole thing, is a waste of time. Now, you could argue that those people who believe that NGN, the next generation network, is a useful thing should indeed be sent off to purgatory, be sent off to an ITUT study group to study the question for years, and that's what they deserve. You could believe that and you might well be right. But God forbid that they ever come back and tell me how to build a network, because I can't afford it and you won't pay for it. This whole thing about NGNs and QoS and the other converged family of protocols is a waste of time. Recognise what we are. We're not the telco anymore in the carrier industry. Our friends ship water. Our friends ship fast electrons. Our friends ship sewerage. We are plumbing. We are a very, very much volume-based industry. We work as a commodity industry with extremely low value per packet, because that's what IP access really is. It's just the plumbing. Adding value is what you do with your silicon at the edge. That's your job, as it should be. So don't go looking for the next killer app. You're wasting your time. There is none. It's never going to happen like that. Overlays have already claimed the user. You've got to actually think about Web 2.0 and what it really meant. Think about XML, AJAX, RSS, Rendezvous, all of those technologies. Ignore IP and start thinking about the way we want to work as people. So this is not network-centric. It is user-centric. This is what you and I want to do. And think about how you enable that rather than looking for some next killer lock-in that will make you pay more money to some other monolith. Yes, the telco has it bad. Really bad. Because this generation of technology is different. On the left is what used to happen with your telephone. The entire stack of infrastructure was owned by the telco. There was an entire supply chain industry where folk like Ericsson used to plant employees into carriers because the carriers specified what they wanted and the supply chain had to build to that spec. The telcos owned the wire all the way up to the instrument. The telcos owned the instrument. Massive control. Massive volume, massive margins. It was so good, but it's over. If you start to put names against each of these, you know, on the underlying infrastructure, where does the fibre come from? Corning. If there's someone else, I don't know about them. Who builds the routers these days? Well, if I was going to put a label, I'd say Cisco. There are more than that, but think about it. It's there that they're making the value, not inside the telco. And above the telco, who owns the end platforms? Where do the chips come from? Where's the platform layer? Well, if I was going to put a name, it'd be Intel. And what's the support system that runs on top of that silicon? Well, most of it comes from Microsoft, like it or not. That's the reality. And who owns the user? Who really owns the user? Google, eBay, Yahoo, and all of those folk who don't care what's underneath. That's not their problem. And the compelling interfaces that they create is why you use it every day. They own the user, and so they should. The moment, they're doing their job well. So what would I say to Sol Trujillo at Telstra, if he ever bothered to listen to me, which he won't? What would I say to your CEO of your 51% government-owned telecommunications utility? I would say the past is over. And nostalgia is fine, history is fine, but it is still over. Stop trying to reinvent it. You're wasting your time, my time, and everyone else's time, and you're only getting people incandescent with rage. Stick to the basics. Think about yourself as a utility. Keep the offering simple, fast, stable, and cheap. Forget about NGNs, forget about QoS, forget about trying to add value into the network, because the value is being done over the top. So let it happen, because that's why people are spending money. Let it happen. Stop playing cat and mouse games with applications. Stop trying to trap VoIP. Stop trying to charge Google more. Stop trying this whole net unneutral thing. Really useful networking, networking that works for you and me, is a lowest common denominator carriage utility business with everything that implies. So, you know, we live, we learn, hopefully. Like the shipping industry that had to actually make the transition from wood, canvas and rope to steel in the 1870s. painful, but we learned. The shipping industry transforming into rail, painful, but we learned. Hopefully they'll learn something. That vertically integrated service providers are now fading away into a dim twilight. The deregulated competitive industry specialises, tunes itself to a customer, and does that amazingly well. Convergence is indeed an historical term. End-to-end really is important. It really, really is. Value is based on overlays above the plumbing, and so it should be. The network is merely simple packet carriage, as it should be. And the converged utopia, the thing these CEOs dream about at night, it's dull. It's unimaginative. It's nostalgic. It's monopolistic. But above all, it's mythology. It doesn't work. Today's industry is different. Today's industry is everything convergence isn't. Today's industry is vibrant. It's very exciting. I'm like, can you think of a better time to be alive with these changes in the last 20 years? It has just changed the world so much, and to be a part of it is just fantastic. It's wonderful to live through it, and this will continue to change. It is very, very much alive, and that is fantastic. Thank you.
Jag vill tacka alla tre talare. Vi har några minuter tid för några frågor. Om jag får be de talare att komma upp. Jeff, could you please? Vi behöver lite tid för praktisk information lite senare, men 5-10 minuter har vi. Finns det några frågor? Som icke-svensk tycker du alltid roligt, för svenskar tycker det är så pinsamt nu att ställa frågor, men ni har en chans nu. Nu har vi tre talare här som gärna vill svara på frågor.
Okej.
Repetera frågan. Frågan var, hur känner sig Ericsson när de blir totalt sågade? Jag håller inte med om att det var någon total sågning av Ericsson. Det kan ju finnas lite olika modeller vad som går genom IP-nät. Men jag tror att allt som, maybe I responded to the question was, how do Ericsson feel when Ericsson gets totally cut up by the ankles? And I didn't interpret the presentation that way. Even so, I don't, if you even follow the reorg that we did, we announced about 1 month ago, and what we're going to go into in the next year, we are sort of separating our organization to address exactly what we talked about here. A lot of things will happen. I mean, the networks used to be a big network with two things on it. One end was a microphone, and the other end was the loudspeaker, and the operator owned everything. In most cases, in Sweden, the Televerket even owned the loudspeaker and the microphone. And everything that the companies like Ericsson had to do was to find out faster and more powerful switches, and that's what we did for 120 years. Now a lot of things are happening, and if you look at our charts, I don't have it, what will be the traffic in the network, it was only voice, very simple in the beginning. Now it's sort of everything on top. And we have to address exactly how that will happen. Still, I think that this will happen in very many different ways, and operators will do part of it. I think it will be very hard for operators to reinvent. I mean, take MSN, for instance. That's sort of established. And try to come up with a new, if Telia will come up with Telia Chat, that only works between Telia subscribers, and you have to have maybe only a Sony Ericsson phone. If you have a Sony Ericsson phone and a Telia SIM card, it works with Telia Sat, Sony Ericsson Chat. That would be very limited, would never fly. So you have to sort of realize what are the realities, what is happening. SMS, if that has been launched by only one operator, say Telia Chat, that wouldn't have been flying either. SMS works across all operators everywhere, and that's why it's working. And things have to be open to everybody, and then it will fly. So I think that we are seeing very much along the same lines. Then I think that there are things that the operators will be good at, and that is offering some kind of quality of service, because in the end, you want things to work. Somebody takes responsibility for that is always good. They have somebody to call when it doesn't work, because not everybody can manage their own network themselves.
Tack.
Finns det? Där finns en fråga.
Well, these days the deal is that the CEO and all of his mates shut up and everyone listens to the Prime Minister, and you should buy Telstra shares. Now, in actual fact, this is an industry that is undergoing massive change. This is an industry that's already borrowed way too much. This is an industry whose interest rates are now through the ceiling, and an industry that doesn't plan ahead for 6 months. I think there are probably better investments in terms of future surety, because this is an industry that is undergoing such fundamental change. And it's not unusual. About 100 years ago, there was another industry that used to cut up ice on frozen lakes behind Boston in the US and ship the ice all over the globe. And their tools of trade were sharper saws and more insulated ships. And then along came refrigerators. The industry disappeared. The entire way of keeping things cold changed. You're undergoing a similar transformation in this particular industry. Who survives and who doesn't is not clearly known, but I suspect that the mark of a survivor is someone who's prepared to look ahead for more than just 6 months.
And if I can just continue that, you might think of who makes most money out of the electricity, Vattenfall or Electrolux. Think sitting on the power plant and sitting on the connectivity will always be very important. All the Microsoft applications, all the Google applications, all Intel's processing power, all of Oracle's databases are quite useless without connectivity. And who sits on the connectivity? That's the operators and the companies providing equipment to the ones providing the connectivity. So I think that all of these players will eventually need each other. And today, I think there are some players are having quite good margins, and some regulators are seeing those margins, think maybe something should happen to those margins, and then sort of why they are not sort of being helped the way maybe they could be. So there are some things going on in the regulatory space, but I think in the end, everybody's sitting on the processes, on the applications, and the databases, and the processors, and all that will realize the importance of connectivity. So I think all this will be needed to make this interesting world happen.
Innan vi avslutar första passet, jag vill tacka gärna alla tre talare. Thank you. Vi behöver några minuter för praktisk information och därefter är det då rast.
Ja, hej allihopa. Jag ska släppa ut er till kafferasten om någon minut, men först lite praktisk info. Till att börja med så är det här naturligtvis en rökfri tillställning, så vill man röka får man gå utanför dörrarna. Toaletter finns bakom garderoben där de flesta har hittat för det här laget, hoppas jag, i alla fall som har letat efter dem. I er kasse som ni fick vid incheckningen ligger praktisk info om lunchen, var den serveras, även om buffémiddagen ikväll dit alla är hjärtligt välkomna, och hur man kommer åt det trådlösa nätverket. Vi har alltså ett trådlöst internet här inne i lokalen, både i konferenssalen och i foajén, som sponsras av våra vänner. Det är HP ProCurve, det är IP Only som står för internetaccessen, och det är Stokab som har dragit en fiber. Det tackar vi dem för. Men som sagt, i kassarna finns instruktioner om hur ni kommer åt internet. Sen behöver man el dessutom, och för detta har vi dragit ner ett antal eluttag till de två soffgrupper som finns i foajén, så att ni får i görligaste mån samsas om dem. Det finns en soffgrupp i den hitre änden av foajén och en i den bortre änden, och där ska det finnas el från och med nu ungefär. Sen har vi en programändring, och det är den punkt som finns 17.00 på programmet som heter Designing Secure Networks. Den utgår på grund av att talaren fick förhinder. Annars så har vi ett antal trevliga sessioner där mellan 17 och 18 som jag tycker ni ska ta er en titt på. Bland annat ska Post- och telestyrelsen tala om sin strategi för ett säkrare internet. Ska få en, någonstans kan man få en demo, något som heter världsutställningen på internet och så vidare. Så att titta gärna på dem. Och det var väl ungefär det hela. Ni ska vara hjärtligt välkomna hit och förhoppningsvis är kaffet serverat där ute nu. Tack ska ni ha.